tackade artigt nej när Eric Clapton frågade om de behövde en extra gitarrist. Bob Dylan målade omslaget till deras första skiva.
De har inspirerat Beatles och knarkat med Janis Joplin.
Martin Scorsese har filmat deras konserter. Marlon Brando har sagt att deras musik, citat, låter mycket. I dagens Reverb lyssnar vi på The Band, så stanna kvar.
Here with the regards for everyone. I want you to take a load off Fanny. The Band The Wait. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Och vi som sitter här i studion idag, det är som vanligt jag Olof, Axel Wernbro och Emil Westerlund. Och idag kör vi The Band-tema. Och jag vet att Emil kan lite mer om The Band.
The Band, just det. De var ju ett av de stora rockbanden. Man kan inte riktigt kan klassificera dem som bara rock, men framförallt mellan 67 och 76 så var de väldigt framgångsrika, men deras historia började långt innan det. Det här var fem stycken extremt skickliga musiker som tillsammans kunde spela totalt i alla fall 15 instrument, tror jag.
Ja, de består väl av, vad är det, fyra kanadensare och en amerikanare?
Fyra kanadensare och Levon Helm från sydstaterna. Och i alla fall fyra av dem var väldigt, väldigt bra på att sjunga också. Så att de var extremt bra musiker. Men de debuterade 67, men de hade spelat med varandra redan sedan slutet av 50-talet. Så det tog ganska lång tid innan de fick sin egen debut.
Just det, det hela börjar ju ner i djupaste amerikanska södern i vårtsvinens förlovade hemskt delstat Arkansas. Där den inte helt okände rockabillyartisten Ronnie Hawkins bestämde sig för att bilda ett band. Och med detta bandet var då även han från Arkansas, Levon Helm. Och de hade ett ganska framgångsrikt band där, men problemet var att det fanns ganska många andra rockabilly-akter i sydstaterna. Så de begav sig norrut till Kanada för att söka lycka och pengar.
Och väl där så den här Ronnie Hawkins verkar ha varit en väldigt speciell figur. Väldigt, jag vet inte vad ordet är, det kanske är bäst att beskriva honom. Han var väldigt glad i sunkiga hak och kvinnor och sång, och så fort det dök upp en bra konkurrerande musiker så tog han in dem i The Hawks istället för att fortsätta konkurrera med dem. Så på det här viset så kom då de här fyra kanadensarna också med i bandet.
Jag läste att han var så svag för kvinnor så att han lät inte ens sitt band ha med sig sina flickvänner på spelningar, för det skulle på något sätt betyda att det var färre kvinnor för honom där.
Och det skulle ju få ödesdigra konsekvenser lite senare fram i bandets karriär. Men jag har också hört att han beskrevs lite som Torontos svar på Elvis. Och det säger ju en hel del om hur omvärlden betraktade Ron Hawkins trots alla hans brister.
Men det var ju lite också att The Band, alltså de växte väl ganska snart ur skuggan av Ronnie Hawkins. De pratade med honom med någon sorts kärlek blandat med förskräckelse i efterhand. Den här tiden var väldigt tuff, och 64 då så valde de att de insåg att de var väldigt, väldigt duktiga liksom, och de hade inte så mycket mer att ge Ronnie Hawkins. Och vid den här tiden så hade precis, eller 65 då, hade precis Dylan börjat spela elektrisk musik, och han behövde ett band till sin turné. Och då hade han hört två stycken i The Band då, Robbie Robertson och var det inte Levon Helm?
Just det.
Som provspelade med dem, och Bob Dylan gillade dem och sa att han ville ha dem som kompartister, och då sa de till Dylan att vi är bara med om alla i The Hawks får vara med. Och det är ganska kaxigt att säga det till Bob Dylan, men det verkar som att de inte riktigt visste hur känna var heller, har jag förstått som, men
ja, de tajmar ju verkligen också det perfekt. Det var ju hans mytomspunna, hårt kritiserade elektriska turné som de gavs med in på.
Men Dylan tyckte hur som helst att det var en bra idé, så han anlitade hela dåvarande The Hawks som sitt kompband. Men det skulle dröja lite innan The Hawks fick pröva sina egna vingar.
The Band, I Shall Be Released. Och du lyssnar på Reverb.
Just det, och vi har ju då The Band special. Och när vi senast lämnade dem så har de precis gett sig ut på turné med Bob Dylan. Men innan vi återvänder till de glada dagarna ute i Europa, så tänkte vi kan gå igenom vilka som egentligen är medlemmar i The Band.
Det är ju dels Robbie Robertson, deras profilerade gitarrist, som gjorde många av sina allra bästa gitarrsolon under Dylan-konserten. Och så har vi Rick Danko.
Och så vill jag gilla att kalla honom slaktarlärlingen.
Slaktarlärlingen med ukrainskt påbrå, som spelar bas, och Levin Helm på trummor och sång. Ja, de flesta sjunger i sig. Och Richard Manuel, som han är, spelar piano, och han är oftast den som sjunger huvudstämman. Och sen det var fyra, ja just det, och sen naturligtvis alltid bakom minst 7 elorglar och ett jättestort jazzinspirerat helskägg, Garth Hudson, musikgeniet.
Just det, bandets inofficiella och officiella musiklärare, hur man nu ska få det gå ihop.
Ja, han hade ju en musikutbildning från universitetet, och han vågade inte riktigt säga till sina föräldrar att han skulle kasta bort sin musikutbildning på att spela musik. Eller, nu, eller i alla fall på att hänga med ett rockband, tyckte de var en dålig idé. Så att han kom överens om att de skulle betala honom $10 i veckan för att vara deras, formellt vara deras musiklärare.
Så simpelt kom han undan det. Men om vi ska återvända till Bob Dylan-turnén, så som jag sa tidigare, så var ju det här precis när Bob Dylan plockade upp sin elektrogitarr, pluggat in den på Newport-festivalen och skrämt en hel folkscen sönder och samman.
Ja, det har gått till eftervärlden som en väldigt, väldigt bra turné, men det var ju samtidigt många som köpte biljetter bara för att kunna bya ut dem också, som var gamla folkentusiaster som inte gillade elektriska. Och Dylan tog ju det här med en stoisk... vad man nu ska säga.
Stoiskt lugn.
Ett stoiskt lugn. Medan det var lite tufft för andra i bandet. Levin Helm till exempel, trummisen. Han gick så långt att han inte klarade av det längre. Efter 3 månader så slutade han och begav sig till en oljeborrningsplattform i Mexikanska gulfen.
Men det var väl inte bara
golfen,
det
att... Förlåt, golfen. Där han tog anställning. Och det är ett ganska... ja, det är ett ganska bra hopp från att turnera med Dylan runt om i världen.
Fast vi har ju sett på det bland annat med Chris Christophersen att även att börja på en oljeplattform kan ju vara rätt steg i karriären.
Det var också i Mexikanska golfen, var det inte det?
Möjligtvis
han
kan skrev
många av sina bästa låtar.
Ja, precis. Men det var väl inte bara utmanande att spela med Bob Dylan för att publiken buade, utan också att han mer gillar att improvisera. De hade väl ganska bestämt när de körde med Richard Hawkins att hur de skulle göra, medan Bob Dylan, han var lite friare på scen.
Det formade dem ju också ganska mycket. Det är till exempel, alltså Dylan var ju mer på sången och kanske inte så mycket mer rytmiskt gitarrspel. Så att bandet hade ju väldigt stora friheter att improvisera. Och som vi tidigare sa, Robbie Robertson som trollbindande gitarrspel och Garth Hudsons orgelspel. Nu hade han köpt sin, nu hade han 2 orgelar tror jag. De blev successivt fler under hela karriären. Och skulle snart välta hela scenen. Nästan.
Goodbye. I'm not fighting the war on terrorism. I am listening to Notion Blend.
Notion Blend. Notion Blend.
Lyssna på Quote fredagar mellan klockan 6 och 6:30. Där pratar vi om det flesta, det mesta, det bästa och det sämsta citaten. Med mig, Emma Lundberg, Camilla Landin och Emil Palm, Lunds nya komikerelit. Så mejla in ditt bästa citat till oss på quotes@radioaf.se.
Radio AF 99,1.
Band When You Awake.
Just det, jag tycker detta är ännu ett strålande exempel på The Bands storhet, att det är just fem musiker som är väldigt särpräglade enskilt, men tillsammans skapar en enhet som är mycket större än varje enskild del.
Absolut, man märker att de blev mer och mer samspela. Vi börjar väl i vår, det här var ju från deras andra skiva, men vi börjar väl i vår berättelse om dem komma fram till tiden när de skulle spela in sin första skiva. 66-67 ungefär där någonstans. Efter att ha spelat tillsammans i ungefär 10 år. Men bakom olika musiker i olika konstellationer. Först som The Hawks bakom, vad heter han?
Ronnie Hawkins.
Ronnie Hawkins, tack. Och sen som bakom trummisen Levon Helm, som Levon Helm and The Hawks ett tag, det funkar inte så bra. De har haft lite andra namn, heter de inte?
The Canadian Squires.
Just det, Canadian Squires, ja.
Vilket jag tycker är väldigt lustigt, för att och det var ju då kring 63 som de spelade under det namnet. Och som sagt, jag tycker det är ironiskt, för vid denna tidpunkt fanns det ju ett annat band som hette The Squires under ledning av Neil Young. Och då undrar man varför de, då heter de ju då The Canadian Squires för att särskilja sig från det ursprungliga The Squires. Problemet är ju bara att The Squires under Neil Young också kommer från Kanada. Så mycket särskiljande blev det ju inte. Men i alla fall, de fortsatte ju sen då under Bob Dylan.
Just det, och då kallas de fortfarande The Hawks, om de ens kallades något. Och det var även Bob Dylan som kom att influera dem ganska mycket då. Han, när de skulle bli solo, han råkade ut för den här kända motorcykelolyckan 66, och sen drog han tillbaka sig till Woodstock och levde där ganska isolerat. Och The Band drog dit för att hålla honom sällskap helt enkelt.
De blev lite inbjudna av honom liksom.
Bob Dylan verkade gilla dem väldigt mycket. De köpte tror jag. Ja. Ett stort rosa hus som kallades Big Pink där i området. Och i källaren där så spelade de in massa musik, mest på skoj så här med Dylan. Han brukade komma dit trallandes över ängen med gamla blues-sånger som han ville spela för The Band, Bob Dylan då. Och bland annat The Basement Tapes som har släppts långt senare är inspelningar från de här sektionerna. Men det ledde också fram till deras debutskiva just som heter just...
The Big Pink. Nej, det heter inte alls nu.
Music from the Big Pink.
Ja, det finns ett band som heter
Big Pink. Du blev lite stressad där.
Ja, det ställde mig. Men det var ju väl så att Levon Helm var ju fortfarande nere i Louisiana och letade efter olja när detta utspelade sig. Så det var väl ett telefonsamtal till honom som samlade gruppen.
Ja, det är sånt man måste göra inför varje skiva. Samla ihop alla medlemmar från diverse oljeplattformar och så vidare. Men det blir också en väldigt, väldigt hyllad skiva. Och det var då de bestämde sig för att kalla sig The Band också. Det var väl lite olika anledningar, men det var väl ganska mycket att alla tidigare hade bara kallat dem The Band. De hade spelat, kompat massa olika liksom. Så de var... Och jag har också hört att där uppe i Woodstock... Det var ju ute mitt ute i ingenstans liksom. Där fanns det inte så många band bland de här bönderna, så var de kända som The Band liksom.
Just det.
Det finns många teorier, men det är i alla fall det de är kända för.
Och det var lite med denna skiva som de trädde ur Bob Dylans skugga. Det finns ju många hits på denna skivan. The Wait framförallt, som vi spelade som första låt idag, blev en väldigt stor hit.
Och vet du vem som recenserade den i Rolling Stones?
Nej, berätta.
Al Cooper.
Nej, men denna mystiska man som dyker upp lite varstans när man pratar om 60-talsmusiken.
Just det, den blodmogna gitarristen som hoppade in och gjorde ett bejublat orgelsolo på Bob Dylans Like a Rolling Stone. Och även han som spelar valthorn med mera på You Can't Always Get What You Want med The Rolling Stones. Och dessutom så var han en mycket känd musikskribent som recenserade den här skivan.
En man,
illa det.
En man med många strängar på sin lyra, helt enkelt.
And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She mends me, I don't have to speak. And she defends me a drunkard's dream if I ever did see one. Good luck had just stung me to the racetrack I did go. She bet on one horse to win, and I bet on another to show. The odds were in my favor, I had 'em 5-1. And that nag to win came around the track, sure enough we had won. Up on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. She means me, I don't have the speed. She defends me, a drunkard's dream if I ever did see one. I took up all of my winnings and I gave my little Bessie hay. She tore it up and threw it in my face just for a laugh. Would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth. I'm on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. She mends me, I don't have to speak. She defends me, a drunkard's dream if I ever did see one. Me and my mate were back at the shack. We had Jones on the box. She said, I can't take the way he sang, but I love to hear him talk. Now that just gave my heart a throb to the bottom of my feet. And I swore as I took another pull, my Bessie can't be beat. Up on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. And she mends me, I don't have the speed. And she defends me, a drunkard's dream if I ever did see one. No, no. See my Bessie again. Up on
from Cripple Creek. She sends me in my spring of leaf. She mends me when I don't have to squeeze. She defends me a drunkard's dream if I ever get seen.
The Band Up on Cripple Creek, och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1, där vi idag kör ett The Band special.
Denna just låten är ju från The Bands andra skiva som heter just The Band, och det är väl också ett ganska bra exempel på deras tydliga influenser från sydstatsmusik och country blues och kanske lite äldre musik från sydstaterna.
Ja, man kan ju lite R&B, lite gospel. Och där har jag en liten iakttagelse jag skulle vilja bjuda på. Att det är väldigt lustigt, för den här skivan, det är den optimala, ska man säga, root rock skivan. Alltså, den verkligen beskriver den amerikanska söderns musik. Så man tänker ju att det här måste vara inspelat i en gammal timmerstuga någonstans uppe i The Smoky Mountains. Men så är det inte. Den är inspirerad bredvid en pool i Beverly Hills hos Sammy Davis Jr. Så lite överraskande.
Men icke desto mindre så är det ju för ovanlighetens skull Levin Helm som sjunger. Det kanske du hörde då att
det var han som var trummis, eller hur?
Trummis och inte huvudsångare, men han har ju med den här sydstatsdialekten. De övriga var ju från
Kanada.
Och Rick Danko hade ju ukrainskt påbrå, som jag inte vet om vi nämnde, eller om det spelar någon roll.
Det är svårt att säga hur mycket det spelade in i deras musik.
Han är lite så här söt som man kan vara om man är ukrainare. Men hur som helst, han sjunger ju väldigt bra. Han är egentligen min favoritsångare, även om det är Richard Manuel som oftast sjunger huvudstämman.
Vem är det som brukar ta den höga stämman? Jag tänker på till exempel Whispering Pines.
Men det är Richard Manuel.
Okej, han är min favorit i så fall.
Okej. Rick Danko, jag tycker han har lite mer karaktäristiskt ljud lite i sin sång. Jag tror att de sjunger oftast byter när de kör live också. Jag tror att Levin Helm sjunger oftare live än vad han gör på skiva.
Och om man tittar då på The Last Waltz, som vi kommer avhandla i nästa program, så är det ju Rob Robertson som sjunger i ungefär alla låtarna.
De var ju fyra som kunde sjunga. Och den här låten, nu tycker jag vi pratar lite för lite om Garth Hudson, orgelgeniet också.
Han sjöng inte så mycket, eller?
Nej, men han lurade The Rolling Stones recensent på den här låten, som gillade munjige-partiet väldigt mycket. Men det var ingen munjige. Som den uppmärksamma lyssnaren kanske noterade, så var det Garth Hudson som spelade på en klavinett. Det är en sorts elorger. Med en speciell effektpedal som fick det att låta som en munjige. Ett av många trick i Garth Hudsons stora fatabur. In the field, I listen to the rise when the wind blows across the water. King harvest is surely come. I work for the union, 'cause she's so good to me, and I'm bound to come out on top. That's where she said I should be. Trees in the meadow. King harvest is surely come. A dry summer and then come fall, which I depend on most of all. Hey, rainmaker, can you hear the call? Please let these crops grow tall. Long enough I've been up on skid row.
shoot it. Last year this time wasn't no joke. My whole barn went up in smoke. And our horse Jethro, he went mad. And I can't ever remember things being that bad. And here come a man with a paper in hand, telling us our hard times are about to end. And then if they don't give us what we like, he said, men, that's when you gotta go on strike. Born in the field, I listen to the rise when the wind blows across the water. King Harvest is surely called.
Du lyssnar på Reverb, ditt klädförråd med den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet.
People.
The Band, W.S. Walcott Medicine Show. Vad det som vi hörde där, ja?
Det är den här versionen är från Rock of Ages, som jag inte har helt fel. Deras liveframträdande nyårsnatten i New York mellan 71 och 72. Och nu är inte jag helt säker på om Garth Hudson spelar sax på den här eller inte. Han gör det på studioversionen. Spelar han ett saxofonsolo, han kunde ju även det. Men för övrigt så de blir väldigt hyllade för sina för allt möjligt, men även för sina blåsinstrument på de två första skivorna. Men det var egentligen det de var minst bra på. De samlade ihop lite blåsinstrument och lärde sig på stående fot.
Blåsinstrument piggar alltid upp i en låt.
Utom Garth Hudson då, som var väldigt duktig på sax.
Ja, just det.
Och det för ju mig osökt in på varför han lite rebelliskt valde att spela på en Lowry el-orgel och inte på som du kanske tror om du inte känner din The Band-historia på en Hammond-orgel. De är ju fortfarande väldigt populära. Eller vad säger du, Olof?
Ja, absolut. Jag har själv önskat mig en julklapp något år.
Alla spelade på Hammond-orgelar i riktiga band, men när Lowry var lite mer det var ett märke som folk hade hemma i lite mer dassiga hem och så här. Men Garth Hudson, han valde den ändå bland annat för de sträng orkesterljuden och för att han kunde böja toner med pedalen. Lite som man gör på en sån här bluesgitarr till exempel. Och han modifierade även pedalen till att kunna böja en hel ton istället för en halv.
Mm.
Kan du tänka dig, Olof?
Det var som tusan.
Och det här skivan kommer ju då under en period då The Band här blir allt mer desillusionerade över showbiz och framförallt pressen och uppmärksamhet som började ställas på dem.
Den heter ju Stage Fright, det är deras tredje skiva.
Just det, och det skulle väl vara början på slutet lite för The Band, men innan dess så hade de ett par S kvar i rockarmen.
In the heart of a lonely kid, suffering so much for what he did. They gave this ball boy his fortune and fame. Since that day he ain't been the same. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. And he got caught in the spotlight. When we get to the end, you wanna start all over again. I've got fire water right on my breath, and the doctor warned me I might catch a death. Said you can make it in your disguise, just never show the fear that's in your eyes. See the man with the stage fright, all his might. He got caught in the spotlight, but when we get to the end, he wants to start all over again. Now if he says that he's afraid, take him at his word. And for the price that the poor boy has paid, he gets to sing just like a bird. Thank you.
Reverb, ditt rebelliska elorgelmärke i Hammondträsket.
The Band, Ophelia. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1, som idag har kört lite The Band, som började spela i egentligen i söder, i södra USA väl, men sen flyttade upp till Kanada, där de spelade med
Ronnie Hawkins.
Ronnie Hawkins, och hette då The Hawks. Men de lämnade honom när de insåg att de var väl lite för bra för honom kanske. Och han verkade vara en väldigt knepig person dessutom. Så de började spela runt med lite andra människor. Och kom till slut till Bob Dylan, som de spelade kompband till. Eller vad ska man säga, kanske mer en kompband egentligen.
Det var väl väldigt mycket de som gjorde hans första elektriska turné, 65-66.
Ja, så lite mer än kompband kanske.
Mer än kompband, samtidigt så var det ju, de var ju väldigt på något sätt okända då, även då liksom, eftersom Dylan var så framträdande under turnén.
Ja, precis. De har väl alltid stått lite i bakgrunden jämfört med honom, kan man säga. Men i alla fall, 50...
68.
Jag menar, 66 var Dylan i en motorcykelolycka, skadade sig och var tvungen att avbryta turnén. Det här gjorde då att The Band, som de döpte om sig till då där i vevan, fick möjlighet att göra solo helt enkelt.
Ja, de flyttade helt enkelt till Woodstock och hängde där och spelade in sin första skiva. Och de två första skivorna, de blev enormt hyllade. Tredje skivan blev kanske lite orättvist blandat mottagen. Sen släppte de en rad skivor som kan man säga inte fick ett lite mer svalt mottagande. För att sedan komma tillbaka med skivan där den här låten vi hörde precis, Ophelia, är med. Northern Lights Southern Cross är med. Men den riktiga comebacken skulle komma med deras, ja, det låter lite ironiskt, deras avslutningskonsert, legendariska The Last Waltz i San Francisco 76. Det var där som de hade framfört sin första konsert 69 som ett riktigt band. Och det är den konserten som låten Stage Fright förmodligen handlar om. Där Robbie Robertson fick scenskräck innan de skulle upp på scenen. De hade ju inte spelat överhuvudtaget på 4 år och aldrig själv. Och då blev det extra känslosamt när de återvände dit 76 för att göra en bejublad avslutningskonsert som egentligen bara skulle vara en ganska liten tillställning, men som till slut blev gästad av nästan hela 70-talets rockelit, från Neil Diamond, Muddy Waters, Neil Young, Eric Clapton, Bob Dylan, alla kom dit. Och det här kommer vi att spela. Vi kommer att spela helt enkelt låtar från den här konserten nästa program. Och det är en riktigt bra konsert.
Just det, så missa för guds skull inte det. Vi som har sänt idag är jag, Axel Wernbo. Och vid min sida har jag haft Olof Stenström och den oförbättrige Emil Westerlund. Så, och om ni har låtförslag eller programförslag så mejla in till oss på reverb@radioaf.se. Vi ses nästa vecka.
It was broken. The hills were smoking as the men withdrew. We stood on the cliffs and watched the ships slowly sink to their rendezvous. They signed a treaty and our homes were taken. What went down on the plains of Abraham? Acadian driftwood, gypsy tailwind. They call my home the land of snow. Canadian cold front, golden wind. What a way to ride, oh, what a way. Repetition. Make a man want to leave. The only home he's